Nu ska vi titta lite på evangeliets löften. Evangelium betyder ju glädjebudskap, segerbudskap. Och att bli kristen, det handlar således inte om att bli en dyster, mossig människa som sitter still och tiger i en kyrkbänk varje söndag. Det handlar inte heller om att sluta upp med alla saker som man uppskattar. Men sysslar man med något som Gud vill att man ska sluta upp med, så kommer han att ge både insikt, vilja och förmåga att sluta med sådant, förr eller senare. Och som sann kristen blir man varken en förlorare eller en tråkmåns. Man blir istället som en som har vunnit en stor seger och en stor vinst. Man segrar över synd, förnedring, fördömelse och meningslöshet. Man vinner ett meningsfullt liv i gemenskap med Gud och därtill ett evigt liv hos honom. Och här vill jag lista upp nu några fantastiska löften som evangeliet har med sig. Några har jag nämnt tidigare i det jag har sagt. Punkten som där jag talade om att vi räknas som rättfärdiga, att vi får en ny identitet, kunde jag ju gå igenom här också, men jag tycker jag gick igenom det så mycket tidigare så jag tar inte med det mer här. Jag vill framförallt peka på det som är det viktigaste, och det är att vi blir lovade ett evigt liv. Och det är det absolut viktigaste löftet som evangeliet bär med sig. Och det där handlar om ett gott liv i gemenskap med Gud, där det inte mer ska finnas några tårar, inga smärtor, inga plågor. Så det är den absolut främsta orsaken till varför alla bör tacka ja, måste tacka ja till evangeliets fria gåva, eftersom alternativet är förödande. Jag tjatar igen om Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Men vi kan ta också Johannes evangeliet kapitel 5, vers 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Vi tar också uppenbarelseboken kapitel 21, vers 3-4. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte mer finnas och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Och så vill jag säga något om syndernas förlåtelse. Ett evigt liv hos Gud förutsätter att Gud löser syndens problematik åt oss. Och Bibeln visar tydligt att alla människor har syndat och förlorat gemenskapen med Gud. Vår utgångspunkt är alltså den att våra liv är i opposition till Gud. Och som sådana kan vi inte gå in i det eviga livet hos honom. Synden står mellan oss och Gud som ett hinder för en upprättad gemenskap. Samtidigt som Bibeln talar mycket om Guds kärlek och längtan att frälsa en människa, så talar Bibeln också om Guds vrede över synden. Gud kan alltså inte förlika sig med vår syndiga natur, utan han vill göra något åt den genom Jesus Kristus. I Johannesevangeliet kapitel 3, vers 36 så står det, den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Genom Jesus Kristus löser Gud syndens problem genom vår tro och förtröstan. Och när vi omvänder oss till Guds vägar, bekänner vår synd och sätter vårt hopp till Jesu försoningsverk, så får vi förlåtelse för alla våra synder. Detta är att vandra i ljuset inför Gud. Och som vi sett tidigare, tillräknas vår tro oss som rättfärdighet. Trots att vi förblir syndare hela livet ut fram tills dess att Jesus kommer tillbaka. Detta upplever en sant troende som en oerhörd lättnad. Ska läsa några bibelord om detta också. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 38. Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Första Johannesbrevet kapitel 1, vers 7-10. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare och hans ord är inte i oss. Och så Romarbrevet kapitel 4, vers 5. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Evangeliet bär också med sig ett löfte om frid med Gud och att det inte råder någon fördömelse från Guds sida. Genom evangeliet erbjuder Gud en fred där han själv tagit initiativet och egentligen gjort allt för att vi ska kunna få frid med honom. När syndens problem är löst har vi frid med Gud. För den som kliver in i evangeliets domän så finns ingen fördömelse från Guds sida. Detta är också en underbar sanning och verklighet i och med evangeliets fria gåva. Vi ska läsa från Romarbrevets kapitel 5, vers 1. Då vi alltså förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och i Romarbrevet kapitel 8, vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Alltså om man har satt sig i livbåten. Sen har vi också löfte om att få vara Guds barn, att få leva i barnaskap och i trons vila. Och när vi tackar ja till evangeliets erbjudande så blir vi upptagna i Guds familj som Guds barn. Och detta barnaskap är något av det allra dyrbaraste som evangeliet erbjuder på denna sidan evigheten. Eftersom det skänker en trons vila och en vila från egna ansträngningar och gärningar. I det här barnaskapet så kan vi vila ut och förtrösta på att pappa har full kontroll på allt i våra liv och allt runt omkring oss. Och vi läser några bibelord på det. Galaterbrevet kapitel 3, vers 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Romarbrevet kapitel 8, vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 10. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Och så tar vi Matteus evangeliet kapitel 11, vers 28-30 en gång till. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Ytterligare ett löfte i evangeliet är att vi ska få en hjälpare. När Jesus lämnade jorden och återvände till sin himmelska härlighet så lämnade han oss inte hjälplösa kvar här nere. Han lovade istället att sända just hjälparen, den helige ande, som ska ge dem troende kraft att bli Jesu vittnen. Och han ska även undervisa oss och vägleda oss och så vidare. Och vi ska läsa några bibelord på det. Först från Johannes evangeliet kapitel 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 26. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes evangeliet kapitel 16, vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Och så apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. När den helige ande kommer över er skall ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ja, det var några saker vad det innebär att få del av hjälparen, den helige ande. Och genom hjälparen och den andliga juridiken kommer vi också få hjälp med synden. Som vi har sett tidigare så har vi alltså genom evangeliet en möjlighet till syndernas förlåtelse, men vi kan också räkna med hjälp att stå emot synden och mer leva så som Gud önskar. Vi kan få hjälp med att komma in i ett liv efter trons lydnad. Som jag sa innan så finns det en av Gud given andlig juridik som innebär att när jag tar emot evangeliets fria gåva så räknas jag som död inför åklagaren, Satan, och lagen, alltså buden, som anklagade mig. Jag är genom försoningen i Jesus Kristus frikänd, och den här rättegångssalen, den är tömd. Och i detta ligger en verklighet som kommer att ge oss en möjlighet att leva så som Gud vill att vi ska leva. Lagen väckte synden till liv, och jag sitter fast som en slav under synden. Försoningen fritar mig från detta skruvstäd och ger mig möjligheten att leva ett gott liv i linje med Guds vilja, och jag får då även den helige andes hjälp till detta. Utan lagen så blir talet om nåd såklart obegripligt, men väl inne i nådens kraftfält så står vi alltså inte längre under lagens krav och dom utan under nådens herravälde. Och i nådens rike finns kraft till förändring, detta parat med hjälp från den helige ande då. Och detta innebär att vi då kan vandra allt mer i en villig och glädjefylld trons lydnad inför Gud. Och så några bibelord på det. Hesekiels bok i Gamla testamentet, kapitel 36, vers 27. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och Romarbrevet kapitel 6, vers 14. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Och så Titusbrevet kapitel 2, vers 11-12. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Alltså, nåden fostrar oss, inte lagen. Och så första Petrus brev kapitel 1, vers 2. Ni är av Gud fadern förut bestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Ja, ett annat löfte i evangeliet är att vi får befrielse från vårt ego. Nu kanske inte alla genast ser denna punkt som något fantastiskt erbjudande, för det här har att göra med mognaden som kristen, men med tiden kommer man som en sant troende att förstå vilka problem alla vi människor dras med när det gäller självfokusering, självförverkligande, självkänsla, självförtroende, egoism och så vidare. Alla sådana här sidor är jobbiga hinder i vår relation till medmänniskor och till Gud, och därför vill Gud hjälpa oss att komma bort ifrån det här självlivet. Och med tiden kommer man som troende därför inse att dessa saker är av ondo. Och då finns också hjälp att få via den helgelse som den helige ande ger. Johannes döparen talade om att Jesus skulle döpa oss i helig ande och eld. Och personligen tror jag att denna eld är lite missuppfattad. För jag tror att denna eld är den helgelse som bränner bort inte minst egot i våra liv. Jesus ger oss en annan bild av denna sanning, och det är att vi själva har ett dagligt kors att bära. Och det korset handlar just om att dö bort från vårt världstillvända ego, det som ofta kallas för köttet i Nya testamentet eller den gamle Adam. Har man kommit en bit ut med trons vandringsled, så ser man denna köttets död som en stor vinst. Man upplever det som en stor befrielse, som en börda som man blir av med. Och omgivningen kommer också uppfatta denna förvandling på ett mycket positivt sätt. Livet kommer att innebära nya fräscha frukter, frukt av andens verk i oss. Och vi ska läsa några bibelord. Från Lukas evangeliet först, kapitel 9, vers 23. Om någon vill följa mig, säger Jesus, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och Romarbrevet kapitel 12, vers 1-2. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och så Galaterbrevet kapitel 5, vers 22 och 23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sen ger oss också evangeliet löfte om hjälp med vardagens bekymmer. Och som jag nämnde tidigare så erbjuder evangeliet inte något liv i en ständig framgång, rikedom, fullkomlig hälsa och lyx och så vidare. Men det är ändå helt klart så att det vilar en särskild välsignelse över dem som väljer att vandra med Gud. Och med evangeliet så kommer då i löften om hjälp med vardagens bekymmer. Vi har tittat på några bibelord om det här tidigare. Och vi ska titta på några till. Och den här hjälpen kommer ju främst om vi är nöjda med det som är det viktigaste. I Romarbrevet kapitel 8, vers 28 så står det: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Första Petrus brev kapitel 5, vers 7: kasta alla era bekymmer på honom, alltså Jesus, ty han har omsorg om er. Och så Matteus evangeliet kapitel 6, vers 31-34. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: vad ska vi äta, eller vad ska vi dricka, eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och så läser vi från första Timoteus brevet kapitel 6, vers 8-9. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång.